Innan superproducent Kim Wirsén rullar igång vignetten och med det sparkar igång ett gästavsnitt tillsammans med Marcus Birro, så vill du och jag, Thomas, bara flagga för C-mores nya frågesportsprogram, Sportmästarna. Mm. Det är precis vad det låter som. Det är sportigt, nördigt, quiz. Det programleds av Frida Nordstrand och Björn Oldén. Ah, vilken duo.
Ja, ah, dunderduo.
Saknas ingenting i den duo.
Nej.
Det är allt från Per Skoglund till Olof Lund som tävlar.
Ja, bättre att, än Per Skoglund. Jo.
Per Skoglund är så jävla bra.
Nej, de är bättre.
Ja. Mm. Missa inte det här programmet. Det har nu börjat rulla i C-mores kanaler. Vi önskar er mycket nöje med det. Nu kör vi Toto Balutto. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är fredag den 5 juni och jag och Thomas tar ödmjukt av oss hatten och tackar för alla fina ord om gästavsnittet med Philip O'Connor tidigare i veckan. Men det hade vi lite på känn.
Ja, det hade vi. Det var ett bra avsnitt. Det var en bra kemi och det har det alltid varit mellan oss och Philip O'Connor.
Och på tal om bra kemi så tycker jag att vi även har en bra lina med dagens gäst. Det blir back-to-back gästavsnitt. Dock inte ett vanligt gästavsnitt med faktaruta och hela den biten. Vill ni ha det så kan ni gå långt bak i katalogen. Han ligger där någonstans 2017 vill jag minnas. Men idag är du här bara för att lufta ventilerna, Marcus Birro.
Exakt, vi har snurrat upp dem.
Hur mår du?
Jag mår bra, jag mår väldigt bra. Jag är igång med min broccolisalladsdiet igen efter några månader av total tapp. Och nej, det känns tryggt.
Inga V12-er?
Nej, jag håller mig nykter och fin på alla sätt och vis faktiskt. Det har vi flera år nu nykterhet i rad här nästan, va? Eller? Ja, typ.
Det är i alla fall en jävla massa järn i elden.
Ja, då, ja absolut.
Alla har nog koll på att du gör Studio Allsvenskan.
Ja. Nej, inte alla.
Jag såg, Nyheter 24.
Inte alla. Jag såg när jag la ut att jag skulle hit. Så var det någon som skrev, eller fler som skrev. Ja, vad roligt att ni, för den gubben har man inte hört prata fotboll sedan C-more. Och det var ju 2007.
Ja, men då kan vi pusha lite för Studio Allsvenskan.
Ja, men det får man absolut göra. Ja, men vi jobbar på stenhårt med våra avsnitt 3 veckan. Och sen har vi en Patreon där vi dunkar ut ett om dagen. Där. Så att, det där är fullt ös, ja.
Jag undrar bara, du tror inte att det var en ironisk tweet?
Nej, det, ja, sånt flyger ju över mig så det är möjligt att det var det. Men,
jag menar, I detect irony så att säga.
Ja.
Sen så såg vi dig i vintras byta medieansvarig biten hos Örebro SK till Sirius i år.
Ja, exakt. Jag har varit i Sirius från januari i år, ja. Och över våren här. Ja.
Det måste ha varit en speciell tid med coronan.
Ja, det blev ju stökigt. Tanken var ju att det skulle vara väldigt mycket på ett visst sätt. Men i och med att det blev som det blev så kunde man inte åka så mycket från, trots att det är korta avstånd mellan Stockholm och Uppsala. Så man fick göra mycket skrivna artiklar istället för rörligt. Sådär. Men vi har gjort det efter bästa förmåga och fick bland annat vara med på deras träningsläger i februari. Under några dygn. Och det var häftigt att komma så nära in på under så slutna omständigheter och förhållanden. Och följa dem liksom dygnet runt även vid sidan av plan och sånt där. Det var skithäftigt faktiskt.
Hur mår Sirius?
Sirius mår nog ganska bra tycker jag. Jag tycker att de börjar få lite fason på det. Men sen är det ju som Ola Andersson sa vid någon träning. Jag stod och hängde för en dag sedan att fan, vi ser riktigt bra ut. Och sen så några minuter senare. Fast jag har ju ingen jävla aning om eftersom vi inte har spelat några träningsmatcher. Det är många lag. Kanske särskilt men även alla. Men framförallt kanske också i alla fall de på nedre halvan. Det är skitsvårt att veta var de står liksom. Men relativt bra. Jag tycker Henrik Rydström och den här Theodor Olsson är unga som han har som assisterande. De har någonting spännande på gång. Sen är det mycket som ska på plats och sådär. Sen har de ju skadade spelare. En del har tvingats sluta och sådär. Så det är ovisst. Men ganska bra mål de tycker jag.
Jag tänker också ekonomiskt har jag i alla fall uppfattat Sirius som en av de här klubbarna som har fått vrida och vända på kronorna de senaste åren mer än en del andra klubbar.
Ja.
Och då borde ju en sån här vår och allt vad coronan har inneburit för en idrottsförening har slagit extra hårt där.
Det har det ju nog gjort. De har väl som någon sorts devis att vi ska bli bäst i världen på det som är gratis. Så det är de ju inte ensamma om att vilja. Jag vet att Christer Abrahamsson där som är någon form av klubbdirektör där sa att men vi har precis kommit och börjat se ljuset i tunneln och så kommer det här. Och då är ju liksom tunneln 200 kilometer längre till. Så det är skittufft för dem. Men så är det ju. Men
jag menar, finns cash att lyfta in Birro som medieansvarig, då kanske inte de där fickorna är.
Jag är ju ganska billig, alltså, så det var ju ingen stor omkostnad för Sirius, det kan jag ju säga med en gång. Men jag är glad att jag fick vara där. Också att jag fick vara kvar där under en stökig tid när det var permitteringar och massa annat där också, så att jag är väldigt glad över det.
Studio Allsvenskan och mediebiten i Sirius i all ära, det har ju däremot dykt upp två andra uppdrag som verkligen slog ner som en bomb i mitt huvud. För några veckor sedan så uppdagades det att du skriver Daniel Kindbergs självbiografi eller bok eller vad är det liksom?
Memoarer kanske man kan säga.
Memoarer?
Ja, typ.
Släpps i augusti?
Ja, någon gång i höst, ja.
Ja. Och sen igår torsdag så nåddes jag av informationen om att du gör samma sak för sportchefen i Hammarby, Jesper Jansson.
Ja, så är det. Det är två helt olika människor, med, såklart, med två helt olika historier. Så att det är ju typ samma jobb, fast det är ju två helt olika jobb ändå. Liksom. Men ja, så är det ju.
Men berätta om de här uppdragen.
Nej, men det är ju alltså för mig är det... Jag är ju författare i grunden, det är ju vad jag är. Jag har gett ut böcker i 25 års tid snart. Det är väl 20 stycken eller vad det är i det här laget. Så det är det jag gör, och jag har gjort det mycket. Och många av dem har ju liksom handlat om ensamma män som går i lövhögar och längtar efter en kvinna som glömt dem, och så började regna och så är det slut liksom. Så att, och de är, det är en del av dem är bra, en del av dem är...
Men reper den här skivan?
Ja, men en del, ja, för att inte tala om böckerna. Det är inte många hundöron i dem. Alltså. Men så att få liksom, för mig att jag skrev ju Mats Magnussons bok 2017, det var där det började, skriva memoarer, att skriva någon annans historia. Och det var första gången, och jag var liksom, tyckte att det var skithäftigt. Och det var framförallt i ett läge i livet där det var jävligt, jävligt intressant och roligt att få komma bort ifrån mig själv, att få lyssna på någon annan, att få skriva en annan människas liv, att inte rota i sitt eget. Det var en helt ny litterär värld för mig som öppnades. Det var helt enormt, och då kände jag att det där vill jag göra så mycket mer av, och nu har jag fått chansen att göra det då med Daniel Kindberg och Jesper Jansson.
Öppnades en dörr där när du skrev Mats Magnusson?
Ja, så var, för mig var det verkligen så.
Att... Men även, jag tänker rätt karriärsmässigt, att det öppnades en dörr.
Ja.
Att du gjorde den, och det kanske låg lite som grund också att du får göra Kindberg. Och
ja, men den blev ju rätt bra, den sålde bra, så var det ju, definitivt.
Men hur började alltså Kindberg-projektet? Hur togs kontakten?
Det var jag som tog kontakt med honom först, på ett tidigt stadium. Han var gäst i Studio Allsvenskan för rätt länge sedan nu, 2016-17 någon gång. Och det är ju en väldigt karismatisk person. Han berättar ju mycket om det han har varit med om. Han var ju militär, hög militär, och med i många... Både FN-ledda och på andra sätt operationer i Balkan bland annat och sådär under 90-talet och så. Så det var en fantastiskt fascinerande historia. Jag började väl upptäcka att den gubben skulle man ju vilja skriva en bok om.
Jag vet inte om du håller med mig eller du kanske har något motbud. Men jag har i alla fall aldrig träffat någon från fotbollsvärlden med en sån tydlig aura runt omkring sig av att jag sitter inne på en sån jävla avspisning. Så att du har aldrig varit med om något liknande ifall du skulle tvinga mig att plocka ur den ur verktygslådan.
Ja, nej, men det är en riktig iakttagelse. Mm. Som äger sin legitimitet på alla
sätt. Det är liksom inte det här management by fear-grejen, utan jag fick i alla fall den känslan direkt att så här, den här mannen sitter inne på en sån jävla tillrättavisning om det behövs.
Ja, så är det ju. Men han är ju en ledare ut i fingerspetsarna. Det är liksom, det är hans, som han uppfattar kall i livet, ju att vara en ledare. Och det stämmer nog det du säger.
Jag tänker Daniel Kindberg som det närmsta vi har, i alla fall inom fotbollen, en italiensk klubbpresident.
Ja.
Vi pratar Samparini och Chiellini, alltså om man ska gå högt upp, Silvio Berlusconi. Men du pratar om att han är karismatisk, han har en speciell historia att berätta, och han känns också som en person som är beredd att gå över lik för att lyckas. Mm. Och det tycker jag någonstans kännetecknar väldigt mycket de italienska presidenterna. Mm. Är det en sån berättelse vi kommer få?
Alltså, fotbollsdelen är en stor del av boken såklart. Men mitt önskemål och kanske också krav för när vi pratade och skrivaren var att jag vill inte att den ska hamna allt för mycket i det som har varit i senaste heller. Utan det ska också vara en stor del av hans... Det går ju från när han föds och fram till där vi är idag. Liksom. Så att det är en lång historia som han berättar. Men det är klart att fotbollsmässigt så är det... Jag håller med om att den bilden kan stämma. Det som möjligen skiljer honom från andra, om vi då tar italienska fotbollspresidenter, det är att han är ju en del av det ni säger, men han har också varit väldigt tydlig med att ta jävligt mycket kulor för väldigt många människor. Alltså han tar striden för många. De han älskar, de han vill beskydda, spelare, ledare just i Sund då som han varit i. Han har stått upp för dem under lägen där det har varit väldigt, väldigt stökigt också.
Hur medveten är du om att den stora massan, alltså en klar majoritet, kommer tycka att hela boken bara är skitsnack och bullshit, och man kommer bara liksom fnysa åt den för att man är av åsikten att Daniel Kindberg är en skurk.
Det är liksom Toto Balotto och våra belackare. Ingen lyssnar, men egentligen så lyssnar alla.
Nej, men jag har stor respekt för det och jag är inte dummare och naivare.
Du fattar vad jag menar. Ja, alltså, gud, såhär, ja, Daniel Kindberg är ju by far, skulle jag säga, fotbollssveriges minst omtyckta profil.
Ja,
men jag... Alla utanför Östersund är ju negativt inställda till Daniel Kindberg idag, 2020. Annat var det kanske för 2 år sedan, 3 år sedan. Mm. Alltså, det fanns ju alltid lite tveksamheter och det fanns de som menade på att nej, men det här är shady business. Men det var ju väldigt många, inklusive en själv, som inte kunde stå emot det Östersund gjorde på planen.
Nej.
Alltså så som de spelade och Potter och spelarna som kom från ingenstans och var helt otroligt bra och resultaten de uppnådde. Det var ju fantastiskt. Men idag, 2020, så har ju inte minst det sportsliga fått sig en jävla törn av det som har uppdagats senaste året. Men Daniel Kindberg har ju verkligen liksom lämnats ensam i sin ringhörna. Det är inte jättemånga som står kvar och fäktar för honom.
Nej.
Knappt ens i Östersund. Så upplever jag det i alla fall.
Ja.
Och då måste det vara så, alltså det måste vara en jävla konstig känsla att försöka få ut en historia och göra en rättvis bild av honom och berätta hans liksom version av ett helt fotbollsliv eller de senaste åren och så vidare. Med vetskapen om att 9 av 10 kommer tycka att det här, alltså, jag tror inte på ett ord.
Det är många delar i det här och jag är inte naivare än att jag förstår att det kan vara på det sättet. Samtidigt så kan man inte ta hänsyn när man skriver en bok till vad en massa människor ska tycka och tänka om den eller ha för uppfattningar om den. Min känsla är också så här när det gäller människor och vare sig det är fördomar eller tyckanden man har om dem, att ägnar man lite tid åt dem, om man väljer att inte bara babbla på utan sätta sig ner och kanske lyssna, kanske läsa, så kommer man nyansera den bilden. Har man ett hjärta som är stort nog för att våga vilja nyansera bilden av en människa som man har en förutfattad mening om, så tror jag att man alla vinner på det. Det är så man lägger grunden för ett intellektuellt och hederligt och solidariskt samtal. Det är det ena. Det andra är ju liksom att det här är ju, alltså om vi tar hur Östersunds fotbollsklubb styrs nu, så är det ju påverkat mycket av det som hänt de sista 2 åren. Och de sista 2 åren har ju inte Daniel Kindberg varit speciellt inblandad i Östersunds FK. Det är det ena. Sen det här med ringhörna och sådär. Sen säger jag så här också, att alla människor äger rätten att berätta sin egen historia. Alla äger rätten att berätta om sitt eget liv. Man har tolkningsrätt till sitt eget liv. Alla har den rätten. Det tycker jag att han har också. Sen är det så också att den är mitt liv inget försvarstal, och det var jag som önskade att vi skulle ha det, så att vi inte skulle hamna i en massa sånt där diskussioner att det ska komma vara, utan det är memoarer om en människa som har levt ett extraordinärt liv. Det är en förklaring till varför han blev som han blev, varför det gick som det gick, och den förklaringen tror jag att man, vad man än tycker om honom, kanske kan lägga några minuter att läsa och ta reda på, för att på det sättet nyansera bilden och ha en intellektuell diskussion kring det.
Kan du ursäkta
Tom Pepsi.
Ja, Tom Pepsi. Kan du gå...
Helvete vad krispig rösten blev direkt. Ja. Efter den där Pepsi-klunken.
Nu jag ska läsa in ett avsnitt, Never Forget. Kan du gå tillbaka till ditt eget liv och allt som du har varit med om? Du pratar om att nyansera bilden av en person, även om man har gjort fel, tänker jag också. Att man får en väldigt svartvit bild.
Mm.
Det här har han gjort, det här är den här personen. Och sen så baserar man alla sina åsikter på kanske en händelse, och i Kindbergs fall då, så baserar ju många sin åsikt om honom utifrån ett par grejer med Östersund här nu, va, med ekonomin, och så tänker jag tillbaka lite på liksom, den resa som du har gjort från Let's Dance högt upp, och det var tv och allt möjligt, och sen var det en lunch med SD. Jag såg idag, det var nästan symboliskt, så satt Moderaternas partiledare exklusivt i Expressen och berättade att nu måste vi sluta tramsa om SD och bjuda in dem till samtal och prata och så här. Gå tillbaka, hur många år var det sedan den där lunchen?
Det är ett halvt decennium nu.
Ja, sen tog det väl 2-3 år, så pratade sossarna ungefär likadant som du gjorde där. Ja. Jag vill inte gå dit, utan mer just det här med nyansera bilderna. Har du lärt dig mycket själv? Liksom,
ja, men jag tror att jag har gjort en resa som jag naturligtvis har med mig i det jag gör nu, och som skadade mig men som också läkte mig, vilket varje gång man skadas och läks så blir man en annan efter en sån grej, och det har jag blivit. Och jag lärde mig jävligt mycket av det där, och det tror jag kan ha nytta av att skriva en sån här bok. Sen så är inte jag intresserad av att nyansera människors bild av Daniel Kindberg. Jag är inte intresserad av, för det första är det inte min bok, det är hans på bok. Mm. Det är hans ord, jag är verktyget som skriver ner de orden. Det är han och sista kommentaren om allting. Och det är ju inte så att det liksom föreligger någon form av brist på granskande journalister när det gäller Daniel Kindberg. Med all rätt, det är en maktperson som är otroligt, som ska granskas och har granskats hårt, kommer kommer fortsätta ganska svårt. Det här är hans berättelse om sitt liv. Mm. Och det behöver inte stå i något sorts motsatsförhållande. Båda delarna måste få plats i ett offentligt samtal. All kritik, all granskning som han är då, så att säga, utsatt för eller som aldrig pågår. Men också att man han får lägga fram. Det här har jag varit med om i mitt liv. Mm. Det här har format mig. Syster som dog, alkoholiserad mamma, pappa som svek honom, alla de här sveken. Vem gjorde det honom till? Mm. Den historien är ju intressant att berätta alls oaktat vad som händer och vilket domslut han får i hovrätten nästa år.
Det behöver inte vara liksom någon spoiler sådär, men jag undrar, tillstår han att han har gjort massa fel också i sin roll som Östersunds ordförande? Som människa och privatperson, det lägger ingen värdering i här. Jag undrar bara om han i sin roll så här i efterhand, eller i alla fall med retrospekt på glansdagarna rent sportsligt, kan tillstå att det har bedrivits liksom felaktigheter eller oegentligheter, eller är det liksom jag har inte gjort något fel här?
Jag får ta fasta vid det du började frågan med, att ni får läsa boken och det blir någon spoiler grej annars. Ni får vänta tills den kommer efter sommar så får ni se.
Okej. Okay. Sista frågan bara på det ämnet, för det är alltså så här, hej, det är väl superrimligt om något, men när du tog kontakten med honom höstas någon gång?
Nej, det var tidigare. Det var innan rättegången faktiskt, första gången.
Okej, men hade så att säga skiten träffat fläkten?
Ja, när jag senare gjorde det, ja. Absolut.
Ja, och då undrar jag bara, fanns det någonting då liksom så här opportunistiskt i den tajmingen?
Nej.
Att så här, nu jävlar är någon i stormens öga.
Jag vill inte vara i någon jävla stormens öga längre. Jag, som Thomas var inne på, med den här skiten jag har gått igenom med en massa jävla luncher med konstiga politiker från konstiga partier och skit. Jag vill inte hamna det. Och en grej som jag har mått väldigt bra av de sista åren, det är att bli kickad ut som jag blev, men också sen behållit min plats utanför de stora sammanhangen på det sättet. Jag har inget behov av att göra saker för att få massa jävla rubriker, uppmärksamhet och klick och skit längre. Alltså. Så det fanns ingen sån. Däremot så fanns det en otrolig lust att berätta en intressant människas liv. Mm. Där fanns det ett intresse som författare beaktat. Liksom. Mm.
Då måste man ändå säga att Daniel Kindberg som huvudrollsinnehavare nästan står i 180 grader perspektiv från Jesper Jansson då, den andra huvudrollsinnehavaren. I och med att, hade du skrivit Daniel Kindbergs Mitt liv för 3 år sedan, så hade det ju också varit när Daniel Kindberg, ur ett fotbollsmässigt perspektiv i alla fall, står på toppen.
Ja.
Nu är det ju någonting helt annat, som jag redan varit inne på. Men för Jesper Jansson, även fast han hade en jävla fin spelarkarriär, visst, AIK-supportrar tycker nog annorlunda, men han var ju en riktigt bra svensk fotbollsspelare, nådde väl aldrig någon speciellt hög landslagsstatus, men fan, det var en bra fotbollskarriär.
Mm.
Och sen så har han ju gjort väldigt många bra saker i sin roll som sportchef. Ja. Inte minst i Helsingborg. Och, jag menar, alltså, FCK plockar inte vem som helst. Men det är ju nu i Hammarby, verkligen nu skulle jag säga, också post-Zlatans intåg i klubben.
Mm.
Som jag känner så här, ja, Jesper Jansson står ju på toppen i sitt fotbollsliv. Exakt i den här stunden.
Det är riktigt.
Och det måste ju vara en jävla skön kontrast.
Ja.
Att vara nära en sån person också i ett sånt här arbete.
Ja.
Berätta, hur är det?
Ja, man fattar ju att ni inte har gäster varje vecka, för ni sköter ju det själva. Nej, men det är precis så. Det är ju en otrolig... att få följa en person som Jesper Jansson på toppen, som du säger, i sin karriär nu, det känns ju helt overkligt stort. Och för mig är det återigen då en helt annan typ av människa, en helt annan typ av resa. Men ändå handlar det fortfarande om fotboll väldigt mycket, det är ju Daniels fall också, men här på ett annat sätt och så. Att få följa honom över tid, få beskriva det, samtidigt som vi även kommer berätta en hel del andra saker om honom och så. Så det är en stor ära och en glädje.
Är det samma där, att det är du som har kontaktat Jesper Jansson?
Ja. Ja, för fan, det är ju så märkvärdigt. Jag kan inte sitta och vänta på att någon hör av sig. Jag hör av mig själv. Så har jag alltid jobbat. Liksom.
Har du andra personer som du är intresserad av?
Ja, men det får vi ta en annan.
Men då låter det lite så initialt som att det är lite mer fotbollsperspektiv kring Jesper Jansson. Lite mer person än Daniel Kindberg.
Ja, så blir det ju. Alltså, sen har de ju levt... Alltså, Daniel Kindberg har ju, framförallt de här åren under Försvarsmakten han var i, när han var ute på sina liksom, operationer, FN-ledda och krigade och och blivit kidnappad i centrala Stockholm och allt sånt där som han har varit med om. Så på det sättet så finns det ju en del alltså, dramaturgiska grepp i hans berättelse. Jesper Jansson har ju levt ett helt annat liv, så att man får ju rätta sig efter den människa man ska skriva boken om. Men det blir väldigt mer intressant att sätta sig in i en så pass, ändå relativt nybliven men så framgångsrik sportchef som han är, och det han gör i Hammarby nu över tid, att få följa det liksom. För det är ju ingen som vet heller vad som händer där inom liksom, den här ettårsperioden eller vad det är vi ska skriva boken. Och få följa det och rapportera det i en realtid, det är ju fantastiskt.
Hur upplever du Jesper Jansson som människa?
Ja, men, vi har ju träffat också där via Studio Allsvenskan. Det är ju fotbollen som är ingången till alla de här. Det är ju viktigt att komma ihåg, och min tacksamhet mot svensk fotboll är ju enorm med tanke på det jag var inne på, var jag kommer ifrån och vilka kamper jag hade. Och alltid tillgänglig, alltid varm, alltid halvmelankolisk, alltid sorgsen över någonting i livet. Trots att allting går väldigt bra så finns det något som skaver. Jag sympatiserar mycket med den tanken. Lever väl lite så, har varit sån lite själv också. Men också att det finns en del kuber under kuben där. Det finns ryska dockor att lyfta på och titta på och ta reda på. Sånt är alltid fascinerande när man är intresserad av människor och berättar deras historia.
Så jag är nyfiken bara, och det kanske är sekretessbelagt, jag vet inte. Men hur går liksom arbetet till? Tar du rygg på honom i alla rum i hans jobb? Liksom? Alltså...
Det här är ju så jävla nytt, vi har precis börjat det. Än har vi bara träffats på lämpliga ställen och så pratar vi och så bandar jag det. Sen så, nu är det ju som det är med alla tider, som alla vet, så det är svårt att komma och knacka på och hälsa på och vara nära lag och plan och så, men vi kommer väl ta det hur det blir framåt, och då kommer vi röra oss i en del rum, ja.
Mm. Nej, men jag tänker bara så här, om man jämför med till exempel när Offside gör något liknande, då kanske Anders Bengtsson eller Johan Orenius följer med den här personen under en månads tid i alla rum, omklädningsrum, styrelserum, kontor, you name it, flygplanet eller bussen, man åker med laget, och så blir liksom reportaget 28 000 tecken om den här tiden. Om du ska berätta Jesper Janssons livshistoria, ja då kan man väl göra det.
Men man kan inte hålla på en månad med det liksom.
Nej, exakt. Men man kan
det ett segment
ju,
i den.
Ja, men man kan ju göra det över ett samtal utanför Bayerns omklädningsrum.
Ja, nej, exakt.
Och du behöver inte vara där som en fluga på väggen.
Sen vill man väl det gärna kanske.
Exakt, ändå, du vill det, men det kanske inte är det som boken ska
ärligt talat så är det inte riktigt bestämt vilken typ av bok det kommer bli igen. Utan vi har en relation, vi har skrivit kontrakt på att vi ska skriva en bok ihop. Och exakt vad det blir, eftersom det är så nytt nu. Så vi har precis börjat bara, vi har gått om tid på oss. Och vi får se vad det blir, och vi får liksom jobba fram det tillsammans.
Jag kan säga så här, jag är spänd på om det till slut ska offentliggöras vad som föranledde den där exiten från AIK och blev väl den känsligaste övergången i svensk fotbolls historia. Kanske att Zlatans intåg i Hammarby ändå är uppe.
Skulle
och
kunna
tangerar.
Nosa, ja, men
Jesper Jansson inblandade i båda.
Exakt, Jesper Jansson inblandade i båda. Och det sker ju faktiskt under tiden som Marcus skriver boken. Ja. Vet, det kanske kommer någonting där också.
Det är en häpnadsväckande story om vad som föranleder exiten från AIK.
Den pärlan ligger och glittrar i en kista vi ska öppna sen. Ja.
Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson, och nu lägger vi Travtutto bakom oss tillsammans med Pokertutto och välkomnar in i ringen igen.
Tutto-trippen!
Gamla, fina Tutto-trippen.
Tror du skulle vänta på mig, skulle jag med eftertryck liksom komma in med Tutto-trippen. Men du har ju ingen spelförståelse där, Gusten.
Nej, både du och jag var för sugna.
Ja, så att, vi var för sugna.
Då skiter det sig ibland. Men jag tror att alla vet vad Toto-trippen är.
Ja, vi tror ut tre spel som vi verkligen tror på inför helgen. Nu är det ju framförallt tysk fotboll. En del ligor, mindre ligor har kommit igång med den tyska fotbollen som vi har fokuserat på. Och det är ju sista helgen innan allting verkligen brakar igång. Så det här är en smygstart kan man säga, Gusten.
Så är det. Nästa helg så tar vi in både svensk fotboll, spansk fotboll, välkomnar in dem i värmen.
Ja.
Men i helgen så är det tre gånger Bundesliga som gäller. Alla matcher spelas på lördag, två av dem 15.30, den sena matchen 18.30. Och vi tror på målfest i matchen mellan Leverkusen och Bayern München. Lewandowski jagar skytteligatitel och målrekord. I Leverkusen finns en glödhet, Kai Havertz.
Oj!
Så att här blir det över 3,5 mål. Vi tror även på mål i första halvlek mellan Leipzig och Paderborn.
Ja, men det är
dassiga Paderborn.
Riktigt dassiga Paderborn. Alltså man kan se att Leipzig till och med liksom avgör den här matchen. Liksom. Sätter ner foten redan i första halvleken. Så att, över 1,5 mål definitivt.
Och När Leipzig har gjort processen kort med Paderborn, då har de gått om Borussia Dortmund i tabellen inför kvällsmatchen Borussia Dortmund mot Hertha Berlin. Så då tror vi att det inte spelar någon roll att Haaland är out. Dortmund Nej. Kommer köra över Hertha Berlin och ta tillbaka andra platsen.
Ja, och Haaland är jätteviktig, han är jättebra sådär. Men det finns så många spelare, speciellt i den här typen av match, som kan träda fram och vara huvudpersoner. Så att, jag tror att hans frånvaro inte kommer få så stor betydelse för just liksom hur matchen ser ut och att målen ramlar in.
Så tvåmålseger för Borussia Dortmund mot Hertha Berlin. Över 1,5 mål i matchens första halvlek mellan Leipzig och Paderborn. Och sen så över 3,5 totalt i matchen mellan Leverkusen och Bayern München.
Ja, så går man in under godbitar boostade odds på... Härligt det känns att säga, Gusten.
Verkligen.
Man går in godbitar, boostade odds, och där finns Toto-trippen. Man spelar 148 riksdaler för att det är antalet landskamper som Anders Svensson har gjort, och det är alltså flest av alla svenska spelare någonsin. Det kan vara värt att påminna. På här sidan, ja, exakt.
Och sen så ryggar man i hashtag Toto-trippen på Twitter, så jobbar vi in lite skön nu är fotbollen tillbaka degar. Det finns ju en del cash i de som var med på Travtuttos fickor. Där gick vi ju plus och det bara sjöng om det. Ja. Så att, varför inte hålla i denna vinnande trend?
Ja, verkligen. Tänk på att man måste vara 18 år för att få spela. Och har man problem så ska man gå in på stödlinjen.se.
Stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det om böckerna, eller är du nyfiken på något annat, Thomas, kring dessa?
Nej, jag är så nyfiken på Marcus. Hur mår du? Du berättade när du kom. Jag skulle vilja läsa boken om Marcus.
Nej, men jag sa ju det innan, jag har ju skrivit så många sådana. Jag går ut med apropå memoarer, de går jag ut 2012 när jag var 40 redan. Det, då är man självcentrerad.
Sen har det hänt, det har gått 8 år. Det är som Icardi, han gav ut sin självbiografi när han var 21.
Ja.
Det var också lite tidigt, kan man ju tycka. Man hämt det nu.
Vi får väl göra som de engelska fotbollsspelarna. En självbiografi när man är 20-21. Ja, och sen en till när man är 28.
Ja. Så tajt alltså.
Wayne Rooney har väl gett ut 3 självbiografier.
Ja. Nej, men det är bra just nu. Jag är på en, alltså både, oftast en bra plats i livet. Framförallt när det gäller jobben, så är det fantastiskt att få jobba med, alltså få jobba med fotboll på heltid är ju närmast overkligt, och något jag får försöka intala mig själv om att fan, det är inte alla som får göra det här, så jag är jävligt tacksam.
Och det är ingenting utanför fotbollen just nu, va?
Nej.
Allt som du gör har med fotbollen att göra.
Ja,
är det någonting du saknar från det andra?
Nej,
för jag vill minnas att sist vi pratade så var din ambition att fotbollen är så mycket behagligare att ha som utgångspunkt än politiskt, alltså något politiskt.
Eller jag är så jävla nöjd med den skiten. Men det var det ju över 3 år sedan jag var här sist, va? Mm. Och efter då, precis, då hade jag någon annan podd där vi hade möten med massa kändisar och sånt där. Och det var trevligt att träffa Jonas Gardell, liksom. Det är fint på många sätt. Men jag vill inte vara i den där skiten. Alltså, sen tog det ju ett lång tid och sluta med allt opinionsbildande skrivande, både professionellt och privat. Sluta lyssna på P1. Sluta bli arg över något som någon annan har berättat att de har hört på P1. Sluta skriva massa jävla tweet om politiska diskussioner. Så allting som kommer ur min skrivarverkstad har ju med fotboll och människor och relationer att göra. Och har också allt mindre och mindre med vem jag är eller hur jag mår att göra. Så nu kan jag få såna här meddelanden ibland på sociala medier. Ja, jag har mår, men det är så jävla kul att se och höra om din positivitet. Och folk hämtar styrka i det, vilket är helt unikt om man hade bara gått ett antal år tillbaka där man skulle alltså rota i det svarta och hur man mår och allt sånt där. Så det är en total omvälvning de sista i alla fall 2 åren liksom. Och det är ju helt jävla underbart.
Jag läste nyligen ett jävla fint inlägg som du skrev, på tal om att skriva privat också, på Facebook, där du hade varit ute på Grimstad och du skrev lite om BP.
Ja, just det. Jag såg det, att du gillade den. Det blev jag glad över.
Berätta, det är sånt du gör lite?
Nej, men jag hade någon tid över och så åkte jag till Grimstad. Det gör man ju liksom nu för tiden. Istället för att sätta sig och bli arg över något man har hört på radio och skriva en text om. Vad gör man? Man tar kontakt med lite folk där, så åker man lite, kolla på en träning. Hälsa lite på Jeppe Arvidsson, står och surrar. Kolla på Runa Sögaards son, han står och extra tränar vid sidlinjen. Och pratar om BP:s förutsättningar, som är en otroligt intressant klubb. På många sätt. En av liksom, du vet, Europas största, med hur mycket folk som helst och alla tycker och tänker, och sett A-lag som ingen jävel bryr sig om.
De är också en karismatisk person, två karismatiska centrala personer i BP, i Tommy Söderström och Kiss Faludi.
Ja, verkligen. Och det började med att Kiss Faludi var gäst i Studiosvenskan också. Mm. Och berättade liksom, och gav mig nya inblickar i vilken typ av förening det är. Och så kan man åka dit och så skriver man en text om det. Och så får man utlopp för sin skrivargrej och sin ambition att berätta saker istället för att bry sig om vad som händer ute i världen. Det får andra göra. Jag har fan lite tid. Alltså.
Kort fråga bara. Pratade du om Amadeus?
Ja, just det.
För du måste vara en av få då som benämner honom som Runa Sögardsson, ja. Inte Carolasson.
Nej, jag tänker inte gå in på varför jag kör det på det sättet. Men det är klart att det är Carolasson också.
Ja. Nej,
apropå böcker och Carola, hade ju gått ut någon bok om tro där för 110 år sedan eller nu. Då kom ju hon dit 45 minuter sen och var jätteskön. Sen stod hon och intervjuade sig själv på scenen en kvart om sig själv. På min bokrelease. Helt underbar människa, Carola.
Det låter Marcus Birruskt.
Ja, fast värre. Ja.
Fotbollsmässigt då, tänker jag bara, den här våren när det inte har spelats någon fotboll, vad har det gjort med dig? Alla har ju reagerat olika, har jag förstått. Alltså, jag och många andra, alltså, fan, det har inte varit så dumt. Alltså.
Nej, jag hörde att ni tyckte det.
Jag har fått så mycket fotboll. Nu pratar du ute på Grimsta till exempel. Man får mer tid till den typen av möten. Jag har också varit ute på Grimsta eller på Stora Mossen och ja. Liksom kollat på när de tränar ungdomarna, och jag är så intresserad av ungdomsfotboll och tränarskap och sådär. Jag tränar också, men just de mötena och liksom komma ner, vara innanför kritan, inte alltid utanför kritan, ja. Sådär. Som jag har fått väldigt stor fotbollsdos, en mycket större fotbollsdos från ungdomsfotbollen som jag tycker är fantastisk. Mm. Jag tycker den ger någonting annat, den är ju så jävla mycket mer genuin, och det säger ju sig självt ju, eftersom fotboll på liksom det stora planet eller i toppen handlar om väldigt mycket business. Mm. Men ungdomsfotbollen handlar, ja, inte bara, men väldigt mycket om bara bollen innanför.
Mm. Ja, men det är ju en helt annan, exakt, det är ju inte en helt annan värld, men det är olika länder i samma värld åtminstone. Mm. Det gjorde var väl, alltså för det första tyckte jag det var jävligt trist att det slutade spela fotboll så man inte kunde kolla på det och gå och kolla, framförallt tv och serie och allt sånt som man följer. Sen så bestämde väl vi oss på Studio Allsvenskan, som drabbades rätt hårt även av den mediala, som det ligger ett mediehus där, att okej, hur fan gör vi nu? Nu är det liksom, det var väldigt argt ett tag. Då bestämde vi oss för att jobba ännu hårdare och skapa den här Patreon-sidan och började göra intervjuer varje dag och biblar och sånt som vi lade. Så vi jobbar ju liksom dygnet runt i hela den här perioden för att verka den skiten ur kroppen liksom, för att stå startklara när det förhoppningsvis börjar vända som det gör nu då. Så jag har nog jobbat
ännu hårdare. Har ni fått svar liksom från lyssnare? Är det många som har börjat följa er?
Ja, jag tycker att det har framförallt kommit tillbaka. Så jag tycker också bland i bransch och sponsorer och annat att vi har igen det nu, att de såg vad vi gjorde då när alla slutade liksom, när det var fokus med all rätt på mycket andra saker än fotboll. Då började vi härja och ringa assisterande tränare för att göra 20 minuters intervjuer via telefon och Zoom och så, för att hålla det vid liv när det var liksom svårt att hålla det vid liv.
Men att det inte har spelats någon fotboll, vad har det gjort?
Jag tycker det har varit tråkigt. Jag tycker det har varit skittrist. Sen gör man ju andra, efter ett tag så börjar man ju de här söndagarna, man rutar in annars mellan 12:30 och 3:00 och 6:00 och 8:45 när det är Serie A typ. Då har man ju fått göra vad med barn något istället. Så, eller gå och kolla. Man har ju fått en massa tid över, men jag jobbar ju egentligen bara med min tid ändå. Liksom. Men min fru är väl lite glad över att man har fått vara lite mer tid med henne och sådär. Man inte behöver bunkra upp en massa fotboll på helgen och sådär. Så vi får väl se hur det kommer bli reaktionen när matcherna kommer igång igen då.
Vad ser du fram emot mest?
Serie A och Allsvenskan. Det ska bli fantastiskt jävla roligt. Alltså.
Jag tänker emotionellt måste det ha varit speciellt också när Italien har varit, tillsammans med Spanien då kanske, det tydligast hårt drabbade landet i Europa i alla fall under den här coronavåren. Vad har det gjort med dig?
Det är väl det enda förutom fotboll som jag har skrivit en del om. Framförallt i början där i mars-april ska jag göra rätt mycket om förhållandena i Italien, eftersom då det var så otroligt hårt drabbat. Nej, det var, jag har ju folk och släktingar, eller folk, jag har släktingar i Veneto liksom, som bor utanför Vicenza och även i Bergamo med omnejd. Där är liksom, ja, men där militärfordonen körde likkistor mellan regionerna för att bårhusen var fulla. Ja, men ni vet hur det var i Italien liksom. Så det är klart att känslomässigt blir man otroligt drabbad av att se alla de här ställena och höra alla de här platserna och bli drabbade. Så det var en period där man ringde mycket ner och man höll kontakten och sådär. Så det var ju tufft såklart.
I en sån stund måste ju också fotbollen, alltså, känna sekundär, eller känns det som att så här, nu behöver man den mer än någonsin? Så kan det ju vara med idrott, framförallt i liksom tragedier, att det blir den här livet går vidare.
Jag tycker den senare delen av det, jag tycker inte att det blir, jag tycker att det blir lika viktigt som inte viktigare. Sen, man, intellektuellt kan man ju förstå att det är massa saker som kommer före, och de kommer ju ändå före. Men behovet, ja, men vi slutar inte älska, vi slutar inte känna, vi slutar inte längta, vi slutar inte ha vår stolthet i laget och för i färgerna och klubben och tröjan och supportrarna och kurvan och allt det där. Det är ju lika starkt ändå, och när man saknar det och man känner sig splittrad och förvirrad och man känner sig kastad ut i en skrämmande omvärld, då är det ju de delarna man saknar mest, gemenskapen och det. Och där är ju fotbollen en stor del av det för många människor. Så för mig tycker jag nog att det blir viktigare än vad det var. Eller lika viktigt åtminstone. Mm.
Vad tänker du på mest då kring den pausade italienska Serie A-säsongen som nu ska rullas igång igen?
Ja, men att den ska rullas igång. Det har varit jävla mycket turer på hur det ska vara och hur det ska avgöras. Och ska det på något finalspel och vem ska vinna? Ska vi låta Juventus vinna och ska Lazio få och så vidare? Men det är bra att den får spelas klart så att vi får en mästare liksom. Sen är ju, tycker jag, det är skittråkigt med EM och sådär. Det var ju bara någon vecka kvar så skulle två kanske skulle Italien möta Turkiet. EMs första match i Rom. Hade man ju planer på att åka ner och ställa sig i solglasögon och bara i en AS-tröja och garva sig igenom den 3-0-segen. Och det får man inte vara med om och sådär. Men sen förlikar man sig med det. Men jag tycker att det är bra att den spelas klart så att man får en mästare liksom.
Det är ju en jävla sommar vi får. Ja. Alltså folk gnäller lite på att vi inte kan resa. Jag är hur nöjd som helst. Okej, jag hade gärna kommit ner till Medelhavet. Jag hade gärna satt mig och käkat en spaghetti vongole och druckit ett glas vitt. Men, och så börjar jag kolla på det som då blir istället. Det blir allsvenskan, högt jävla tempo. Det blir Serie A, dunderhögt tempo. Och sen vi som, eller så här, alla annan internationell fotboll som ska rulla samtidigt, ja, som det här.
Ja.
Och allting drar igång med Coppa Italia semifinaler. Så det är ju skarpt läge direkt. Ja. Det är liksom inte ett, det är inte ett Bologna-Cagliari i mittenregionen. Utan det är semifinaler i Coppa Italia, ja, om några dagar.
Ja.
Och jag är ju en sån som jag kan tänka mig att du är likadan. När det är bra väder ute, det bästa jag vet är att sitta inne.
Ja, för fan.
Och alltså, Tour de France i juli, ja, alla drar badar, ja. Fan, ska vi inte bara sätta oss inne och så dricker vi en kall öl och så kollar vi på Roberto Vacchi, eller lyssnar på Roberto Vacchi och kollar när Pantani liksom flyger upp över kullarna,
ja.
Och då blir det ju, det blir en sån sommar.
Ja. Ja, du fångade mig vid Bologna-Cagliari redan.
Ja, jag så vet. Det ser vi fram emot. Ja. Liksom.
Men jag läste La Liga och så, jag vet inte, ni har ju ni större koll på, men att det var typ att vi ska spela varje dag eller något sånt där.
Ja, det är galet.
Ja, men de kommer köra
hela tiden. Ja. Premier League har ju också ett väldigt späckat schema. Ja. Fredag till måndag var det, va, Gusten?
Nej, kan... men det är fredag, lördag, söndag och sen så är det tisdag, onsdag, torsdag. Så det är liksom...
Fan, det är varje dag.
Ja, ja. Det är helt otroligt. Och sen så har de ju brytit ut då, i princip varenda match så att den liksom inte blockas med någon annan. Så att verkligen alla matcher sänds.
Aha, okay.
Så att, ja. Det kommer bli otroligt intensivt. Det jag däremot är nyfiken på, du som ändå hela tiden utgår från det emotionella, det passionerade, det väldigt mycket mer humana som är av kött och blod kring fotbollen.
Mm.
Har du liksom...
Fint sagt, tack.
Ja, varsågod. Har du sett någonting av de här inledande tyska omgångarna och känt att fan, det här är inte kul? Eller är det liksom...
Det har Gusten känt.
Det väger över, det sportsliga väger över. Att det spelas fotboll, att det finns det vackra i det som man istället får fokusera på snarare än det som saknas.
Men det var när jag skulle hit så skrev den, det var faktiskt folk som trodde att jag gjorde det medvetet, men det var en felskrivning som var omedveten. Det blir ju Totti Balotto istället. Jag hade inte mitt helhjärtade sinnliga superfokus på tysk fotboll ens innan, även om jag kunde uppskatta en massa saker jag såg där då och då. Men jag har inte följt det så där jättenoga, nej. Men det har ju ni antagligen gjort då. Hur är de matcherna? Är det kul eller stänger man av för att det är lite publik?
Nej,
eller?
Men jag har, alltså, så här, för mig tror jag det var bra att det var Bundesliga som var först ut. Just för att man då får en sån reality check på, ja, men dels vad publik på läktarna, ja, okay, faktiskt gör, utan att det för den sakens skull förtar massa saker från de sportsliga möten jag verkligen, verkligen bryr mig om.
Mm.
För att, alltså, även fast jag många helger ser en match i stil med Schalke mot Borussia Mönchengladbach, så kvittar fattar ju en sån match för mig hur det går. Mm. Det är inte speciellt många spelare i såna typ av lag från en liga som Bundesliga som jag liksom har en relation till eller som jag följer.
Eller som du eller som har lättat känslomässigt engagera dig kring.
Nej, exakt. Liksom. Och det finns inte den här, jag har liksom aldrig köpt in mig på tyska rivaliteter på samma sätt som man har gjort med italiensk.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Eller engelska, ja, eller spanska, eller för den, alltså, självklart svenska sakens skull. Och det där går nog igen lite i Tyskland och Frankrike. Det kan vara kul att kolla på Marseille mot Rennes. Men i slutet av dagen så spelar det absolut ingen roll hur det går. Det är alltid ett par spelare på planen som man har jättedålig koll på. Mm. Och man är inte riktigt bottnad i vad den här matchen har för status eller vad den har för underliggande rivalitetshistoria och så vidare och så vidare. Mm. Så på så sätt så kan jag känna att nu de här första tyska veckorna har varit liksom så här, jag har tröstat mig med i det jag har känt så här, fan det här saknas och det blir så väldigt tydligt att publiken behövs och så vidare. Så jag har tröstat mig med att ja, men det är bara inom citationstecken Augsburg mot Bayer Leverkusen. Mm. Det får vara tråkigt.
Men det kanske är bra att det är så pressat i och med att det kommer vara så otroligt mycket då.
Exakt.
Så att du väljer ut det som du känslomässigt har relation till.
Precis, så att med den tyska liksom startsträckan in i liksom explosionen nu som är Serie A, Premier League, La Liga och Allsvenskan, så kommer det vara, tror jag, ett sånt...
Hjärtat får tala mer.
Ja, och det kommer också vara ett sånt jack uppåt.
Ja, ah, okay.
Hade man börjat med Liverpool-Everton i ett Merseyside-derby som typ avgör ifall guldet till slut går till Liverpool efter 30 långa år. Eller man börjar liksom efter 8, 9, 10 veckor av coronakarantän med Roma mot Milan. Mm. Eller Real Madrid mot Valencia. Då hade, tror jag, den smällen blivit så här. Vad ska vara kul efter det?
Ja.
Om inte det är kul, vad fan ska då vara kul?
Ja, okay.
Men nu har man liksom så här, nu har man suttit och tuggat Union Berlin mot Bayern München.
Ja. Ja.
Då kommer det bli roligare att se Liverpool-Everton. Real Madrid-Valencia.
Du nämnde ju Roma mot Milan. Det har ju första omgången Roma-Sampdoria. Om jag säger det så vet jag ju att det gör ju någonting mer.
Ja.
Det är Roma mot Albin Ekdals Sampdoria.
Ja.
Då har Atalanta-Lazio som sparkar igång allting på onsdagen.
Ja. Jävla match det är alltså.
Ja, och du har Hellas Verona-Napoli, rivaliteten syd mot nord.
Ja.
Alltså... Bara man nämner de här matcherna så vill man ju se dem med eller utan publik.
Ja, det är riktigt.
Just Hellas Napoli, där behövs ju publiken mer för att liksom...
Men det kommer ett sånt liknande...
Jacka upp den anledningen.
Ja.
De har rätt sköna supportergrejer mellan varandra, men det var kanske totalt... Men vi hade ju en kort grej om det här innan corona drog igång, så var det ju Champions League, var det Valencia-Atalanta som körde utan. Då hade de lagt publik ut på sånt här sätt.
Ja.
Men den var ju fin den matchen ändå, för att den var, man höll så mycket på ett lag då.
Du höll på Atalanta.
Ja, det gjorde jag ju.
Ja, precis.
Absolut.
Med Gasperini.
Ja. Mm. Så då fick man ju en föraning för hur det kommer bli med matchen man har känslor för där det inte är publik då. Nu var det inte super, jag håller inte på Atalanta så, men jag ville att de skulle slå ut Valencia för det var italienskt spännande lag liksom. Där, det stärker ju din tes där då lite just den, att det kommer ta stegvis och när det blir intressanta matcher utan publik så kommer det bli häftigt att se. Mm. Så att det ska bli kul. När är Serie A-grejen förresten? Vilket datum exakt har du?
Det börjar... 20 va?
Ja, exakt.
Ah, okay.
Med Atalanta-Lazio. Och sen så börjar allting börjar ju med de här Coppa Italia semifinalerna hemma borta betar man ju av på 4-5 dagar. Och sen så ska det ju spelas någon final i Rom som alltid på Stadio Olimpico.
Just det.
I slutändan där. Men de matcherna börjar allting.
Då kan vi väl bara påminna alla om det nu ifall någon har glömt det. Att Serie A och La Liga ser man på Simor.
Så är det.
Ja, där missar man inte en enda match.
Nej, och där har Marcus och jag varit tillsammans en gång i tiden. Det var mycket just trevliga
det.
Tider.
Ja, det var fint.
Jag var reporter och Marcus satt högprofilerad i studion och var jävligt skönt. Fan, vad bra det var.
Ja, det var fint. Club Calcio, eller?
Ja.
Ja, det gjorde vi bra faktiskt.
Eller hur?
Vi kunde ju, jag kunde dock, du jobbar ju hårdare än vad jag gjorde. Kan vi säga så?
Jo, men det är väl lite, det är väl alltid så. Det finns de på Expressen som jobbar hårdare än mig just nu. Men jag känner lite mer. Ja. Alltså så här, det är väl...
ja. Ja, men det var ju så jävla mycket annat då med som blåste runt. Men sen när liksom...
Var inte det lite andningshål för dig då?
Ja, exakt.
Det var ju det då. Att hänga med Husfeldt och Åslund och...
Men jag fattar, då var ju det en liten bricka av 1000 brickor jag hade. Mm. Nu hade ju det varit liksom den enda den har ju varit en hel värld mosaik själv, inte bara en bricka liksom. Nej. Det fattade jag ju inte, men det är ju det livet jag lever nu, bara fotboll, lägga det där liksom.
Saknar du tv?
Ja, jag saknar eftersom jag är
du
bra.
Du är ju bra i tv.
Ja, jag är jävligt bra. Jag är bra på tv. Jag märker det när jag
gör... Du är bra på scen, du är bra på tv.
Nej, men jag får den här memo, vet ni vad den här grejen är? Ja. Man ska så här,
vi har fått många mejl från memo som undrar om inte vi ska komma.
Ja, jag vet,
vi gör sånt gratis via mejl, sms
men
och förfrågningar.
Men jag kan säga det när alla lyssnar. Maila gärna om ni vill ha en förfrågning. DM, Instagram, det faller bort. Ja. Alltså.
Men drunknar.
Ja.
Men eftersom jag håller på att bli vräkt så måste jag ju ta en hundring för det då. Men, ja, så att det får ni leva
och
med.
Det är helt okej. Okay.
Men i alla fall, då gör man de där. Jag gör ju dem, alltså när jag har en kamera och har en och en halv minut på mig eller längre så händer något i huvudet på mig liksom. Det är en switch som går igång. Så på det sättet saknar jag att, alltså fotbollstv, inte bara tv-debatter eller kvällsuppet eller något sån här skit. Men att sitta och prata fotboll i tv hade ju varit som en dröm såklart. Ja.
Håller du på att bli vräkt?
Nej, jag löser det. Men det är stökigt ekonomiskt.
Okay. Jag ska bara säga det om fotboll i tv och återstarterna här nu som man kan se på C-more inte minst. Så drar ju alltså La Liga igång en dryg vecka innan Serie A.
Ja.
Och där börjar det också med en jävla smäll. Sevilla mot Real Betis.
Ja,
det är stökigt.
Det är ett derby. Oh. Vågar jag lova, visst, där kommer supporten också saknas.
Frågan är vad som händer, men vad händer på stan, vad händer i Spanien, vad händer i Italien liksom, på de här matcherna, hur hanterar man det? Man har sett demonstrationer nu på slutet, då skiter man fullständigt i det.
Så att 11 juni så är La Liga tillbaka med Sevilla-derbyt och sen så är det smaskiga matcher, Alexander Isak och hela kalaset hela vägen fram till den 18 juni, alltså 2 dagar innan Serie A, med just då Real Madrid-Valencia. Det här jag menar, så att säga, nu är det en uppjaktning från Bundesliga. Nu har man så många andra incitament i sig själv som gör att fan vad jag har saknat det här. Eller vad roligt att det är igång igen. Så att det är jag väldigt glad över.
Ja, mycket bra, mycket bra.
Skulle inte ni göra massa tv då?
Gusten gör ju hela tiden.
Ja,
han jobbar ju på C-more.
Ja.
Jag har blivit radioansikte. Jag blir fet och tunnhårig. Så att tv, då måste
fast du gör ju rörligt. Nej, lägg av mig. Du gör ju rörligt i AIK, va?
Jo, det gör jag. Visserligen. Men det är inte så att tv-kanalerna ringer varje dag.
Det är ju tajtare nu än sist.
Jag har svart på mig.
Ja, okay.
Ja.
Sen går ju Thomas ibland ut och luftar vad han tycker om polismakten på Twitter och sådär.
Ja, då ringer de något, eller?
Nej, men det gör väl också någonting med att telefonen kanske
har
inte...
Liksom, har du inte lärt dig? Vi har ju ändå liksom korsat varandras vägar. Kan du inte lära om mina misstag?
Thomas tog ju ett nyårslöfte inför 2019. Ja. Från och med nu blir det filterlöst. Nu skiter jag i vilket. Nu får man
det
ta
är
mig
fel nyårslöfte. Du ska göra det andra nyårslöftet. Tvärtom. Att jag ska lägga av med den här.
Jag får göra 2021 då.
Men vad ger det dig då? Det ger dig 20 sekunders lättare andning och sen är du tillbaka
i
det.
Nej, men det är faktiskt inte lättare andning. Men i vissa fall så kan jag tycka att vissa saker bara behövs sägas.
Men varför måste det
är
inte
så att jag sparkar neråt, jag sparkar uppåt.
Ja, absolut. Men varför måste det vara du då som säger det?
Jag tänker att så här, jag har ett ben i supportervärlden. Jag har många unga män som liksom lyssnar på mig och vissa unga tjejer också.
Mm.
Och ibland, det är faktiskt inte så jävla ofta som det låter så på Gusten.
Jag sa väl ibland.
Ja, ibland. Men nej, men sen tycker jag också att det finns ett klimat på sociala medier där liksom man får sparka upp. Folk får säga vad fan de vill till mig, eller till dig, eller till Gusten. Men så fort man svarar lite syrligt, lite jargonger tillbaka, då ska liksom alla ens arbetsgivare taggas in och sådär. Och ja, det skiter jag fullständigt i. Det får de gärna göra. Och då kan jag, om någon kallar mig för en horunge, ja, men då kan jag säga, jo, men din mamma då? Alltså så här, jag har inga problem med det.
Nej, men, och jag, kan, någonstans
och jag
kan
tycker jag... att de ibland kan få höra det från mig. Ja. För det, ja.
Men jag gillar det med dig lite. Ja. För du har tagit över lite av det som jag gjorde innan.
Stafettpinnen.
Ja, och jag är jävligt, jag tycker det är modigt. Ja. För det är fan, med, du riskerar ju grejer med det. Liksom. Mm. De flesta är ju i offentligheten där ni då är verkligen en del av, vare sig vad ni än tycker om det. Alla är ju jävligt slätstrukna. Liksom.
Exakt.
Folk är väldigt rädda och folk är liksom, med all rätt, för man vet vad som händer.
Mm.
Men att då våga stå för det man faktiskt står för och berätta det. Jag är glad att inte jag längre. Men jag fick betala priset för det. Men jag är imponerad över att du orkar och att du vågar och att du vill göra det. För det är fan inte
idag,
lätt.
Idag, nu har vi ju vår egna podcast som vi äger själva.
Mm.
Och den påverkas ju inte av att jag har en ansträngd relation med ordningsmakten.
Nej.
Och det är inte så, att det inte kommer någonstans ifrån heller. Det är inte så att jag hittar på det där. Utan jag har levt ett liv där det har blivit spänt läge mellan mig och polis.
Farbror blå.
Ja, exakt. Där man har utnyttjat sin maktposition och där man har liksom, ja, det har varit övervåld och det har varit jävligt mycket onödiga grejer från deras sida.
Mm. Men gör du det av rätt anledningar också? För jag vet ju att du är ju också väldigt populär för att göra de här grejerna. Kan du känna en kick av att du får jävligt mycket fan vad han är? Alltså att du
Nej,
får...
utan det får jag ju ofta efter. Aha, nu söker du dina likes igen. Och så tänkte jag, ja, fan, det ser fan ut som det. Och då, som häromdagen, då var jag tvungen att ta bort en grej, för då var det så här jättemycket reaktion. Eller framförallt så var det reaktionerna är egentligen inga så stora problem. Jag skrev det mer spontant, så här tycker jag. Och jag tror att det där kanske vi är lika. Ibland så slänger man ut sig grejer spontant.
Mm.
Som blir lite för stora. Alltså, men det kanske inte riktigt var meningen.
Ja,
nej, jag tycker snarare det är jobbigt. När jag skriver en sån grej så tycker jag det här tycker jag ska sägas.
Mm.
Och sen så blir det jättestora reaktioner och så måste jag hantera de reaktionerna. Det tycker jag är jobbigt.
Ja, okej. Okay.
Men annars så, alltså...
Jag vill bara säga det, att jag tycker det är spänt läge. Jag vill bara säga det.
Mm.
Det är, jag förstår folk som protesterar.
Mm. Nej, men jag är ju betydligt mer skitnödig. Jag är nog också mer benägen att lägga band på mig själv. Om man vill säga någonting, eller om man vill uttrycka någonting. Många gånger kanske i affekt, att då ta ett steg tillbaka och veta att imorgon kommer jag tänka att det där var jävla onödigt.
Mm.
Det var inte värt det.
Och så tänker jag när reaktionerna blir för stora. Så det är skönare om det bara passerar lite fint sådär förbi.
Mm.
Men det var det jag bara skulle säga. Att det är dock så jävla... Det slår aldrig fel på Twitter att allting har exakt samma tågordning varje gång. Och det gick ju igen i tisdags var det, va? När då alla i sympati med BLM-rörelsen här la ut en helt svart ruta i sociala medier. Och så är Thomas, alltså så här, det är första steget.
Mm.
Andra steget är då alltid då, liksom som Thomas då får representera, att man ska kritisera de som gör det för att det är ingenting. En applåd på en balkong för vårdpersonalen eller att man sätter ett hjärta i hörnet av sin profilbild på Facebook och skriver vi gillar olika. Det är liksom så här, det är ju ingenting. Det gör ju ingen skillnad. Kan man tycka.
Mm.
Sen så kanske det gör någon liksom, skillnad. Och då kanske det är så. Då är det väl bra. Men då finns alltid en så här, det räcker inte. Man kan inte lägga ut en svart bildruta och känna så.
Nu problemet, har jag tagit kampen. Problemet är att många tycker att de har tagit kampen när de gör det. Det är det. Alltså, och det är jag skänkte $50 för jag har råd med det till rörelsen. Mm. Och då tycker jag, det är inget, nu säger jag det i podden, men det är ingenting som jag vill skylta med. Men jag har gjort det. Jag behöver inte berätta det för hela världen att jag har skänkt $50 till förstår du, alltså så här, folk ska nästan posera med att så här, kolla jag bryr mig. Och det alltså så här, det är väl vad det var, alltså det var egentligen ingen stor grej.
Nej,
jag blev vissa personer jag blev lite så här, det sitter med en jävla Täby morsa lägger ut en kritvit och jag fan ingenting för Black Lives Matters och så lägger hon ut en svart bild utan
lives.
Ja. Vad sa jag?
Black Lives.
Ja, sorry. Nej, men är du med? Och då kan jag fast det är ju ingenting. Det är en jävla bagatell. Men, och min tweet är också en fucking jävla bagatell. Folk behöver inte jaga upp sig så mycket, tycker jag.
Hur som helst, steg tre då i ordningen. Det blir då de som ska kritisera Thomas.
Ja, det är riktigt.
För att han sitter uppe på sin höga häst eller sin pedestal som kritiserar de som tweet. I alla fall lägger ut en svart bildruta och visar att man i alla fall är medveten om någonting.
Ja, exakt.
Och då, steg fyra, det är det jag sitter och gör nu. Mm. Jag har zoomat ut från båda parter och liksom ställer mig inte hos någon, utan man är bara lite
jag
så här.
Jag har hjälpt dig att vara helt opartisk bara.
Det är exakt samma flöde varje gång. Först kommer liksom, först kommer sympatin, eller liksom ja,
grejen.
Sen kommer kritiken mot sympatin. Ja. Sen kommer kritiken mot kritiken ja. Av sympatin. Ja. Och sen så kommer då steg fyra där alla egentligen bara är liksom en bricka i spelet.
Men då är jag ju, vad som är underbart i det är att jag är ju då på linje fem här. Oj. Som jag är helt ovetande som att de här fyra har försiggått. Så jävla långt bort är jag när jag går in på Twitter och lägger upp en bild. Ja, Jens Fjällström kommer till oss på fredag. Ja. Välkommen. Ja. Alltså, det, och jag, för mig är det helt jävla nödvändigt. Men jag tycker det är modigt av dem som vågar ge sig in i det. Och jag respekterar dem och jag tycker om dem för att de är modiga, som i det här fallet Thomas. Men jag är glad att det inte är jag längre.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard. Och ni vet ju vilken årstid det nu är dags för i era garderober.
Det är luftigt. Det är härligt. Det är material. Det är t-shirtar. Det är liksom lite linneskjorta. Fattar du?
Det är lite badbrallor.
Det är lite badisar.
Det är lite nya fräscha sneaks.
Det har jag som en grej faktiskt, Gusten. Jag köper alltid minst ett par, men ofta kanske 2-3 badbyxor inför varje säsong. För man vill ju byta lite, man badar så mycket.
Om nu någon fortfarande sitter och klurar på vad är det för årstid de snackar om? Det är sommar och det har stayhard.se helt enkelt bestämt för att det nu är juni i kalendern. Och för att hjälpa er på traven att uppdatera er sommargarderob så ger stayhard.se med koden SOMMARTUTTO alla som vill, vågar och kan 200 kronor rabatt på valfri köp om man handlar för 800 kronor. Det här erbjudandet gäller även röda prislappar och det gäller till och med 10 juni nästa vecka. Så att det är väl ingenting att fundera på.
Men det är ju att rappa på lite, va? Ska man ta del av det erbjudandet? Ja, då går man helt enkelt in på stayhard.se.
I dagarna så släpptes det dessutom ett nytt vintage släpp. Så att häng med via Stayhards Instagram. Där heter de stayhard_official. Och kika in det här nya vintage-släppet som alltså är godbitar från 80-, 90- och 00-talet. Glöm nu inte koden SOMMARTUTTO för att få er rabatt. Och vi lyfter på hatten och säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack, Stay Hard.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Pepsi.
Jajamensan, och det har vi varit länge och vi älskar verkligen att ta en sommarpepsi nu när sommaren har kommit. Du Gusten, det finns ju en tävling som just nu pågår som de kallar för UCL Game. Har du sett det?
Ja.
Det är faktiskt ganska kul. På varje Pepsi-burk som man köper nu, den här fina nya designen, så finns en QR-kod. Och det man enkelt gör för att vara med i den här tävlingen, det är att man skannar QR-koden. Så kommer då filtret öppnas upp på Instagram. Och där ska man spela spelet. Det är ett roligt spel, så det tycker jag verkligen alla ska göra. Och sen så vänder man på kameran när man är klar med det. Och så tar man en bild på sig själv. Och så är man med. Enkelt, eller hur?
Jag fattar.
Ja, men då, som när man sitter då med sin sommarpepsi. Man kanske har hällt upp den i ett glas med en massa is och lagt i sin citronskiva, njutit. Eller medans man njuter så kan man då gå in och så spelar man det här spelet. Det är väldigt enkelt. Upp med kameran, QR-koden, så kommer ni fatta.
Härligt! Vi säger stort tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Annars då?
Nej, som en dröm allting. Det är bra. Och tänk, alltså när det gäller den här, bara kolla just att det bara är fotboll nu och inte något annat skrivande, så det är jag jävligt nöjd över. Men jag är också jätteglad att man kan få den här kombinationen med att skriva bok om fotbollspersonligheter. Om någon har sagt det för 3-4 år sedan att du kommer få den här positionen i svensk fotboll, att du får jobba med liksom stora, ja men Jesper Jansson och även Kimberg i någon mening, även om det är en annan typ av bok. Att få kombinera det litterära med fotbollen på det sättet. Det har jag väl alltid gjort när jag har jobbat, men att få skriva böcker om fotboll, det är ju...
Men jag var inne på det lite tidigare och du sa att det kanske finns lite namn, men det, du tänker att det är någonting som du gärna vill fortsätta med, även om inget är bestämt. Men
nej, jag vill gärna göra det. Sen så finns det ju många väldigt duktiga skribenter i det här landet. Liksom. Det är ju, du skriver ju bra, Thomas.
Men jag ska inte skriva någon bok.
Nej, kanske. Erik skriver ju, Erik Niva. Simon Bank är ju en fantastisk... Även om han...
Vad gör Simon?
Jag gör väl någon sån här fotbollspolitisk podd på Aftonbladet, va?
Just, ja, men det vet jag ju. Ja. Football Radicals, tror jag den heter, med Johanna Frändén.
Ja.
Länge sedan bara. Simon Bank var ju alltid i ens medvetande på ett eller annat sätt förut.
Ja, han har tonat ner det. Jag tror att han...
Kanske corona.
Ja, kanske. Eller så medialt har han alltid varit lite ambivalent, va? Ja.
Framförallt så var väl Simon väldigt tydlig med att sociala medier ain't for me.
Ja.
Och det kanske funkade 2012 att ändå vara överallt, så att säga.
Men jag tror att det funkar väldigt bra för honom.
Ja, absolut. Det säger ingenting om. Jag menar bara i den stora massans medvetande, så 2020 är det fan inte många som kan stå utanför sociala medier och fortfarande ändå vara liksom top of mind.
Nej, men det är Erik Niva ut på exempel där.
Fast han är väl väldigt mycket sociala
medier.
Ja, exakt.
Medier-aktiv. Men han sa för några år sedan, han gjorde ju en grej av det. Sen om man koketterar med det eller inte, vet inte jag. Men han gjorde ju en grej av att jag vill inte det. Och de har sagt till mig på redaktionen att jag borde, så han hos oss i Studieallsvenskan och sådär. Men
mest provocerande, det är ju när Niva vinner guldskölden för årets twittrare. Det är liksom så här, alltså,
gjorde han det?
Han vinner ju alla guldskölden.
Ja, men han...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Thomas har en gång skojat om att ni, alltså, liksom, nu är vi bara ett år ifrån att Niva vinner guldskölden för årets sportapp.
Ja,
för det är,
men
så här,
vad fan,
det är
ju...
Niva, ge han guldskölden.
Ja, men han är ju bäst.
Och ingenting...
Är han inte bäst då? Kan vi inte bara ena oss?
Alltså, jag tycker att han är överlägsen. Men det är inte Sveriges bästa sporttwittrare.
nej.
För att han twittrar ju knappt.
Nej,
alltså, han lägger ut...
Han är ju älskad. Jag tycker det är något fint i det. Vad fan är,
ja, alla jag säger, älskar honom. Ja, men du säger, oh, herregud.
Jag älskar honom.
Bara någon vet att jag håller honom liksom högst av alla.
Ja.
Han är fantastisk,
men
på alla
fan,
sätt och vis.
Men vad fan, ni har väl vunnit guldskulden? Vad fan är det med? Eller?
Ja, nej. Alltså, det här är ingen missundsamhet. Jag tycker bara att det är kul när en popularitet till slut blir så stor.
Ja.
Att man går liksom... Alltså, det är som att...
Men det är Håkan Hellström-syndromet.
Det är som att
lite.
Granen 2018 skulle vinna liksom årets anfallare också.
Ja, eller snabbast försvar. Men Alltså, det är ju lite Håkan Hellström-grejen på Niv också. Jag tror också att han brottas jävligt mycket med liksom, att nu kommer ju... Alla vill se det falla lite, liksom. Mm. Ja, men Håkan är ju sån, liksom, du vet, säljer ut Ullevi 7 kvällar i rad och brottas med att han får en dålig recension i GP, liksom. Det är ju, jag tror aldrig att han är speciellt lycklig över att vara så jävla älskad. Jag tror att han har det stökigt med det.
Utan att känna Håkan Hellström ens till en promille, så kan jag bara tänka mig att han har det jävligt mycket jobbigare då med en liksom, jobbig recension eller en dålig recension än vad Erik har. Alltså, Erik är för mig...
Han får inga dåliga recensioner.
Nej, men så skulle det hända.
Ja.
Så i mina öron kan jag höra Erik säga superrimligt. Superrimligt att någon tycker att det jag gör är dåligt. Så är det väl. Det är bara konstigt att det, liksom, det är så få. Det borde vara fler. Mm. Alltså, så är jag.
Ja, det är sant.
I alla fall för mig.
Ja.
Men
jag tycker
vi får se om imperiet någon gång faller. Vad som händer då?
Jag hoppas inte det faller. Han är värd all framgång, Erik Niva, måste man säga. Han är stor.
Efter alla dessa år med Studio Allsvenskan, ni har ju släppt väldigt många avsnitt. Ni har ju haft väldigt många gäster.
Ja.
Vilka tre skulle du säga har liksom stuckit ut i form av karisma eller kanske någon slags oväntad uppenbarelse?
Det är ofta de avsnitten man tycker om bäst.
Jan Andersson var stort, då var man faktiskt lite nervös när han kom in. Han var väl här också nyligen. Det är någonting speciellt, det kände jag. Novakovic kom och var otroligt starkt och bra på väldigt många sätt. Allbäck var där, pratade om Claes Ingesson och brast. Och började gråta, och det tyckte jag var liksom inte bara därför, men det var ett fantastiskt fint möte. Sen tycker jag Josh Wicks som var vår första gäst för länge sedan, var
den skandalomsusade Sirius-målvakten
just det, numera AFC tror jag, kul för att det var vår första. Men det är, jag kommer säkert komma, så fort vi stänger av här så kommer man på 100 till liksom.
Jo, men det är väl de som man kommer på ett sånt här läge.
Ja, men de var
som har, det, alltså det är top of mind då.
Oftast när man kommer, ja, men när man kommer lite bakom det som man är där egentligen får prata om, och de halkar in på grejer de kanske inte hade tänkt säga, och så pratar de om det, och efteråt kan de säga fan vad det här var skönt eller roligt eller bra. Då känner man att man, när folk går ifrån en intervjusituation och mår bra av det när de har varit nervösa innan, rent yrkesmässigt är det de gångerna jag blir gladast liksom. Det tycker jag är fint.
Hur många gånger får ni klippa bort saker?
Vi klipper aldrig.
Nej, jag, alltså, så kan det låta.
Ja, jag tror att
så har jag hört många resonera, ja, förut.
Men, det är sagt,
men jag vet ju, för nej, att jag är själv är verksam i, ja, samma bransch. Det klipps.
Nej.
Det klipps.
Nej.
Du menar att ni på, vad är ni uppe i?
Ja, det är massor av avsnitt. Ja. Men jag tror att vi har klippt en eller två gånger. Någon gång var
så
det
har klippts?
En eller två gånger på 3-4 år. Jag tror det var något.
Jag trodde att det aldrig hade klippts.
Något plumpt skämt.
Jag trodde det var det du sa.
Tidigare Hammarby, han som gick i Frej där, vad heter han?
Pablo
Amadeus.
Nej, ingen av dem där. Det var någon annan. Någon lagläkare som varit i Älvsborg tidigare också, som gick till Hammarby och sen i Frej.
Jaha, Janne Mian.
Just det. Mm. Där klippte vi. Det är nog det är enda gången. Eller
så, alltså, nej, men jag säger bara, när du säger bara, jag ska inte säga det du tror att jag ska säga nu. Utan jag ska säga att, hade du sagt till mig,
säg att
ni har 500 avsnitt.
Ja, men det är en gång. Ja,
och du hade sagt, en gäst har vi fått klippa.
Ja.
En gäst har fått redigera.
Var,
så hade jag gissat på Janne Mia. Jag vet hur Janne pratar.
Ja.
Det är jävligt.
Och vi tog bort något sexistiskt skämt. Det är nog det klippet vi har gjort. Jag kan inte komma på att vi har gjort någon fler.
Okay.
Så är det är liksom inte en eller fem som jag har glömt, utan det är den, möjligtvis en halv till. Men sen är det inte mer. Vi klipper ingenting liksom. Vi kör.
Ska inte du dra ett sexistiskt skämt så vi ser om vi behåller det?
Nej, jag kan inga sexistiska skämt. Jag kan inga skämt uttaget.
Ändå är du så rolig.
Ja, men det, jag vet inte var det kommer. Ja, Glenn Hussein följer jag på Twitter. Får man ju det skämt på vad man vill. Ja,
ja, så är det. Har du varit hos er?
Ja, vi träffar honom.
Det var inte top of mind.
Nej, vi träffar honom på Kamratgården under en lång sittning. Han pratade om att de var bakfulla när de tränade 89 med Liverpool. Ja.
Har du alltså, i någon slags anda av att vara då i led 5 av sakers händelseförlopp?
Utzoomningen.
Har du hört när Glenn Hussein gästar Patrik Sjöbergs podd här nyligen och de ägnar 7 minuter åt att ta heder och ära av Thomas Wilbacher utan att lyckas?
Nej, det har jag missat. Varför var de... Är det sant?
Ja, visst. Alltså, nu ursäkta alla lyssnare som tycker att det var för tidigt bakåt i tiden sen vi pratade om det här. Det var väl typ förra veckan.
Men vad handlar
det
här om?
Vi vill spela in Marcus.
Men vi vill spela in Marcus på det här, för det var väldigt roligt.
Men vad handlar det här om?
Patrik Sjöberg startade för någon månad sen en podcast tillsammans med någon som heter Guldtand.
Han har varit med i någon typ Ullared.
Ja, okej. Och så i någon slags här lansering.
Marcus skakar på huvudet där. Ser helt oförstående.
I någon slags här lanseringsintervju i Expressen, att nu ska Patrik Sjöberg göra podd med någon profil från någon stad liksom.
Okay.
Så drar de på citatet: kan de där jävla nötterna sälja ut Globen, så kan väl vi också göra det. Och då pratar han om Filip och Fredrik som lyckas sälja ut Globen med sin podcast. Som att så här, det är väl bara trycka på en knapp och prata lite. Alltså den, i den andan startar Patrik Sjöberg en podd. Det var så jag uppfattade liksom det uttrycket. Att kan Filip och Fredrik, kan de jävla nötterna fylla Globen? Hur svårt ska det vara? Jag är Patrik fucking Sjöberg. Jag hoppar 2.42. Alltså så här, det var den Aaron som blev. Thomas subtweetar den här artikeln och skriver: det Patrik Sjöberg inte fattar är att han skulle inte ens fylla O'Learys i Södertälje.
Nej.
Typ.
Och då sparkar ju inte neråt på en världsmästare.
Nej, och han kan ta för sig. Patrik Sjöberg känns,
herregud,
det som.
Herregud, ja. Alltså det var ju inte så mycket mer med det. Och det var ju då liksom kritik, eller kritik, men det var ju en reaktion på det han hade sagt.
Ja.
Liksom, och plus att jag då tycker ju att fan, det finns en yrkesstolthet. Alla som jag tycker är bra på att göra radio ser jag väldigt mycket upp till. Jag tycker du är grym liksom, i sånt här format till exempel. Och andra, och Filip Fredrik tycker jag också är jättebra. Det finns ju en anledning till att de fyller Globen.
Ja, exakt.
Så det var mer liksom såhär, du har aldrig poddat. Det kanske blir skitbra med Patrik Sjöberg.
Ja.
Det kan bli hur bra som helst. Jag vet inte. Men att inleda med att liksom, ja, racka ner på några. Såhär,
ja, men att med en podcast såhär, sälja ut Globen, det är ju att jämföra med att hoppa 2.40 i höjdhopp.
Exakt.
Och då är det som att så här,
man kan, exakt,
någon ska bara säga innan man har ens gjort första träningspasset. Ja. Alltså, kan Patrik Sjöberg hoppa 2,40?
Hur jävla svårt kan det
vara? Exakt, hur svårt kan det vara? Ja. Alltså, det är så här,
nej, men då
det landade inte, så bra hos Sjöberg, den här tweeten.
Jag fick veckans rövhatt. Och dels var de inne och nosade på Södertälje, vad vill de med det?
Menar han med att alltså, varför just O'Leary i Södertälje? Alltså, Thomas bor ju i utkanten av Södertälje.
Ja, det är hela tiden på Jallavallen och ja, det är
på allt uppe liksom. Varför pratar han om Södertälje? Är det något rasistiskt här?
När han letar den kroken.
Ja, okay. Och sen så avslutar med. Va? Jag ser här att han håller på att bli tunnhårig. Det är nog det som gör honom bitter.
Ja, det var, känns ju som ett veckotidningsgräde i högsta på.
Ja, verkligen.
Det var mycket, mycket märkligt. Ja. Med detta skulle jag vart då? Jo, att ni har gjort en jävla massa podd.
Jävligt mycket bra podd.
Jävligt mycket bra podd.
Och så en hel del skit, såklart.
Alltså, ja, vi har en ganska hög lägsta nivå.
Har man gjort så många avsnitt som ni, då finns det mycket skit där också. Precis, ja. Som vi har många dåliga avsnitt.
Ja, det är möjligt.
Så är det ju.
Ja. Men vi lägger ribban jävligt högt. Fan, vi jobbar heltid allihop mer eller mindre på det här. Och vi sitter timmar med körschema. Det är något som jag har fått lära mig innan. När jag var på Karlavagnen och sände P4-radio för en halv miljon. Jag gled ju in en 10 minuter innan, tog en fralla och körde liksom. Här är det, fan, det är 5-6 sidor körschema varje avsnitt och varje gäst.
När jag för 10-12 minuter sedan sa annars då. Det var mitt sätt att säga.
Du vill runda av eller?
Nu har jag ingen mer.
Nej, okay.
Ska jag bara slänga ut annars då? Allt är på volley, alltid på uppstuds, alltid i Toto Balotto. Nej, ibland så kanske det finns ett svep eller en faktaruta förberedd. Men utöver det så kanske vi skiljer oss åt i poddskapandet. Vart ser du Studio Allsvenskan ta vägen, tror du?
Att bli ännu närmare, det har vi varit lite inne på, att komma ner på träning, göra mer rörligt, växa där på de plattformarna, komma ännu närmare, prata lite grann innan journalistiskt arbete som gränsar till boken fast i kortare format, följa en sportchef under en dag eller två, göra rörligt skrivet podd av det, använda de goda kontakter som jag och resten av redaktionen har numera under de här åren med liksom både topp och bredd i svensk elitfotboll, ska jag säga, inte både topp och bredd i fotboll, men i elitfotbollen har vi både sportchefer, direktörer, allt vad de heter, till lagkaptener, spelare, låna ut Instagram-konto till spelare har vi börjat med nu så att de får filma, komma närmare in på träning, så det finns otroligt mycket mer man kan göra där, så ser jag att vi ska gå vidare.
Spännande!
Jag är bara lite nyfiken här med tanke på de här bokuppdragen, press etiskt och moraliskt och så här. Alltså, du som uppdragstagare av Nyheter 24, alltså, finns det någon krock mellan att du då skriver Jesper Jansson, som i allra högsta grad är en stor tung spelare i det som Nyheter 24 objektivt ska bevaka, alltså i form av hans roll som sportchef i Hammarby. Daniel Kindberg bör man inte ens fylla på med, alltså, att det finns sprängstoff som då ska behandlas
länge sedan jag hörde ordet,
nyktert, korrekt och objektivt av en nyhetssajt som Nyheter 24. Finns det någon konflikt däremellan?
Jag borde fråga Henrik som är chefredaktör för Nyheter 24. Egentligen Studio Allsvenskan är väl en flytande ö i det havet. Jag är inte på Nyheter 24 på det sättet, ser jag. Jag är på Studio Allsvenskan. Men du menar att man skulle, om Jesper Jansson är gäst i Studio Allsvenskan, att man skulle gå varsammare fram eller något sånt där. Det är möjligt att den föreligger. Jag tror inte det själv, men det får väl andra bedöma nästa gång Jesper Jansson är gäst. Och så sen ska vi väl komma ihåg att den podden vi har och alltid haft och har är ju inte Olof Lunds podd liksom. Det är ingen granskande podd på det sättet. Vi bjuder in människor vi är nyfikna på och intresserade av. Vi är en väldigt snäll podd. Vi kammar med. Det är väl därför vi har väldigt lätt att få gäster kanske. Vi är nyfiken, intresserad podd, så vill man ha den granskande delen får man gå någon annanstans. Men folk får väl avgöra det nästa gång Jesper kommer. Det tycker jag de kan lyssna lite extra på om man är. Det kan ju bli som när Glenn Strömberg kommenterar italiensk fotboll, att man överkompenserar istället, tycker alltid skitdåligt liksom, och går på jättehårt så där.
Ja. Sista frågan från mig i alla fall, nu när det börjar bli dags igen för fotbollsspelande, du pratar om Serie A, pratar om Allsvenskan såklart som de stora drakarna i ditt hjärta, men finns det någonting annat som du ser fram emot? Alltså, gör Premier League-avslutningen och Liverpools anstående ligatitel någonting med dig?
Nej.
Har du följt Alexander Isaks framfart i Real Sociedad? Alltså, finns det något annat som...
Nej, ja, där är alltså, tidsmässigt också nu när man jobbar med det, det är så jävla mycket Allsvenskan, men framförallt alltså, också de lagren som finns i det, att liksom, man tänker Allsvenskan, ja, det är är liksom derby Stockholm eller det är de och de matcherna, men att få liksom, du vet, intervjua Marco Johansson i Mjällby eller ringa upp Marcus Lantz eller Jocke Persson i Falkenberg eller Vilahamna, nya assisterande i BK Häcken. Alltså det finns otroligt många världar i den värld jag är i som är så otroligt intressant och fascinerande, och jag älskar att göra alla de där mötena. Så jag har, då får jag välja bort, och jag gör gärna det som jag nästan alltid har gjort det. Så engelsk fotboll rör mig inte speciellt mycket i ryggen. Inte spansk egentligen heller, utan det är bara allsvenskan och Serie A liksom. Faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Ja. Marco Johansson, skulle inte han till Italien?
Exakt.
Skulle till Roma.
Det var ju tre frågor av tre ställen.
Jag har alltså suttit tre gånger i lokal romersk radio och pratat om Marco Johansson. Ja. Inte haft en aning, jag bara skarvat.
Nej, och sist jag såg honom nu då var häromdagen, låg han i en soffa i Sölvesborg.
Ja, du ser.
Och tog det lugnt.
Ja. En del av det skånska målvaktsundret som tenderar att vara lite av en bluff.
Ja, åtminstone ett starkt uttryck i sammanhanget, kan jag tycka.
Ja, jag ser.
Men det är en duktig målvakt. Mjällby blir farlig i år.
Jag är väl av åsikten att hamnar man i Mjällby,
ja,
så gör man ju det av en anledning, ja, många gånger.
Vattanero är ju där, han är ju duktig.
Ja,
Marcus Lantz är en bra tränare.
Ja, jo. Så, alltså, jag menar bara att man hamnar i Mjällby av en anledning.
Ja.
Precis som att man hamnar i Malmö FF eller Djurgården eller Hammarby AIK av en anledning.
Men är man intresserad av de här grejerna som jag är intresserad av nu då, alltså historier, människor, eftersom människor är dörren upp in till, apropå den här texten om BP på Facebook, människor är dörren in till en klubb, och dörren in till en klubb är liksom att lära känna människor, lära känna sig själv, att få höra alla de här jävla historierna från typ Mjällby eller Falkenberg eller när Varberg ringer upp Jocke Persson när han är ute och rastar hunden i en jävla park där han går och skäller på sina egna spelare, att de är så jävla kassa och sen garvar och säger men de löper bra. Alltså att få ta del av allt det där och lära och få andra människor att få upp ögonen för okej, vad är Varberg? De flesta vet inte speciellt mycket om Varberg liksom. Vad är det för klubb? Vad vill de? Vad kommer de från? Vad kan de? Och så bjuder man in, pratar inte så mycket om Varberg, utan du ringer upp Jocke Persson och pratar om Jocke Persson, och så öppnar du upp ögonen, fan vilken skön kille, och sen så har ju några tusen som lyssnar på det, och så får de läsa mer om Varberg och allt det där. Det är ju liksom yrkesglädjen för mig idag. Det är
om man vill ha dig i kvadrat, alltså ja, det du gör, Varberg, nu läste jag den här på Facebook, och det är klart man kan följa det där, men om man vill ha allting samlat, vad gör man då?
Då går man in på ändå Studio Allsvenskan, för där finns även på Patreon, särskilt om man har råd och möjlighet, inte så jävla dyrt, så kan man gå in och läsa krönikor.
Ja, men det är ju 20-30 spänn, 50 spänn.
Ja, lite mer tror jag att vi har, ja, men det är något sånt där, en 50-lapp, 100-lapp kanske, ja, beror på vad man vill ha. Sen skriver jag även för stället som heter TR Media, lite krönikor och sånt där, och annars är det ju Facebook liksom. Det hade varit kul om någon hörde av sig.
Mm.
Och så att här kan du skriva krönikor. Men Studio Allsvenskan, där får man både filmer och tweets och krönikor och poddar och intervjuer och videoklipp och allt möjligt.
Fan vad kul att du kom och gästade oss igen, Marcus.
Tre år till nästa gång.
Kanske,
ja. Har ni haft det flera som har varit med flera gånger?
Janne Andersson har varit med flera gånger, ja. Nej, men jag tänker så här, om ett år, jag vet att ni ska göra live-podd med Studio Allsvenskan,
ja, och vi har samma bokningsbolag.
Vi har samma bokningsbolag, Live Nation. Och vi ska ju på turné i maj. Då kommer vi bland annat göra cirkus. Och då hade det varit kul om Biro kom.
Ja, fan. Nu har du sagt det, om ni inte klipper bort det.
Nej, vi kommer inte klippa bort det.
Vore det inte roligare att ta med oss Marcus till Göteborg? Till mammas gata?
Ja, kanske vi ska göra.
Populära i cirkus, va?
Ja.
Men
mammas gata,
det är
ska
fan
man
inte många som är, vad är uttrycket, hjälte i sin egen hemstad.
Nej, det är Håkan Hellström.
Mm,
och precis. Någon till. Nej, fantastiskt, jätteroligt. Jag tar det som en stående inbjudan och hör av mig till
det
er.
Det är en inbjudan.
Ha en skön och härlig intensiv fotbollssommar.
Tack så mycket, och tack tillsammans till er och till alla som lyssnar.
Hälsa Henrik och Filip.
Det ska jag göra.
Så hörs vi snart igen. Thomas, vi dunkar på med ett tredje raka gästavsnitt på måndag.
Jajamensan, då kommer Rickard Henriksson och gästar oss. Han har väl varit hos er, misstänker jag, va?
Otroligt fin kille, hälsar honom så mycket.
Ja, det ska vi göra. Och sen så kommer vi köra lite inför när Premier League och allting startar. Jesper Hoffman gästar oss också, kommer vi snacka upp ligastarterna lite.
Pinitoro
ska vi ha in också. Så är det. Och vad var det jag skulle säga mer? Jo, Never Forget, vi har en ny podd, berättande som rullar. Den får man gärna lyssna på. Senast var det VM 50.
Oj.
Ja, när Sverige tog en bronspeng, första mästerskapsmedaljen. Gått lite under radarn, Marcus. Sådär.
Kan ha att göra med att det är 5 år efter andra världskriget, va?
Kan ha att göra med det, det berättade vi med.
Exakt, 70 år sedan.
Ja, det var svårt att få ihop lag. Det var många som hoppade av och sådär.
Många döda där, va?
Ja. och det var vissa länder som kanske inte hade högst upp på dagordningen att spela fotbolls-VM. Rädda landet.
Var är Sydamerika någonstans?
Spelades i Brasilien.
Yep.
Yes, Rio-Kalle.
Just det,
blev Rio-Kalle med hela det svenska folket.
Så du vill med detta säga att missa inte Never Forget avsnittet som också kommer måndag.
Ja, vi släpper måndag hos dig. Och sen så vill jag också att Marcus ska gå ut på en låt.
Ja.
Jag vill att du ska välja en låt, så går vi ut avsnittet på den låten.
Ja, men då väljer jag ju Rock'n'Roll i Död med Imperiet. Den bara kollade en flög.
Tänk att jag hade på känn att Jocke Tåströms pipa än en gång
ja, men vad fan får
skulle
man
avsluta ett Toto Balotto-avsnitt när Marcus bokades i veckan här.
Ja.
Men det är väl kanon.
Ja.
Då rullar superproducent Kim Wirsén igång den låten. Vi säger tack för visat intresse. Toto Balotto gnetar vidare precis som den otroligt underbara Marcus Birro. Ciao Tutti!
Ciao!
Tutti!
Tutti!
Elektricitet. Jag lever mitt liv på en motor.